Hallå på er! Plattan i mattan brukar ju komma ut på onsdagar. Men idag är det en liten specialare fredag den 26 augusti. För igår på torsdagen, dagen innan den första träningen av omstarten av Formel 1-säsongen, hade vi en liten live-chatt på sportbladet.se och även på Sportbladets TikTok, där Anna Andersson svarade på läsarnas frågor och chattade lite i live-tv. Och då tänkte vi kan väl göra den här frågestunden till en podd också. Så därför är följande 39 minuter ljudet från livesändningen där Anna svarade på frågor. Ja, här kommer då frågespecial, plattan i mattan. Det har ju varit ganska relativt lugnt ändå för att vara Formel 1 under sommaren. Men den stora snackisen är ju Alpin och McLaren och Alonso som har gått till Aston Martin. Och en bomb som briserade igår då var väl att Daniel Ricciardo klev ut på sociala medier själv och i ett pressmeddelande sa att han kommer inte köra för McLaren nästa säsong. Mm.
Men tyckte du verkligen att det var en bomb egentligen? Vi har pratat om det där i flera veckor och bara väntat egentligen på att det ska komma, för att så pass dåligt som han har presterat under 1,5 år, det är inte okej att göra det på den nivån som han ändå kör på. Alltså, det är ju så här att McLaren behöver ju 2 förare som tar poäng, och då kan man inte ha en förare som ständigt kör in poäng och den andra som hänger efter och inte överhuvudtaget kommer i närheten av bilens kapacitet. Och det är det som har hänt hos McLaren, och då måste de ju göra någonting.
Det som Ricciardo smällde ut på sociala medier var inte en lika välproducerad litet videoklipp som Sebastian Vettel gjorde när han slutade sin karriär. Nu vet vi inte riktigt vad som ska hända med Ricciardo, men vi har videon på Ricciardo och ska se om vi skulle kunna kika på den här bakom, där Ricciardo själv går ut alltså och berättar om sitt beslut att lämna McLaren. Och det snackas ju om att McLaren köper ut honom, att de betalar hans sista år.
Men vad ska de göra? Har han kontrakt och har ett vattentätt kontrakt, så har de ju inget annat att göra. Det är ju som om vilken fotbollstränare eller hockeyspelare eller vad som får sparken som har hållit sig till sin del av kontraktet. Då måste de ju helt enkelt köpa ut honom. Så länge Daniel Ricciardo har hållit sig till sin del av kontraktet, så har de ju inget alternativ. Om de nu anser att det är viktigare att bli av med honom än att köra med honom ett år till, som man nu tydligen gör.
Mm. Vi ska se om den där videon dyker upp, men ja, här har vi den. Daniel Ricciardo.
Hey everyone, wanted to share some news. It's not great. It's bittersweet for sure, but I think it's best you hear it from me. 2022 will be my last year with McLaren. Yeah, just obviously we put in a lot of effort on both sides, but just hasn't worked the way we wanted. So the team's decided to make a change for next year, and so we had a lot of discussions, but in the end we mutually agreed that it was the right thing for both of us. I will continue to do the rest of this year, absolutely, and I'll continue to give it my all. That's that. I think for the future, what lies ahead, I'm not sure yet. But we'll see. You know, I look back on this time with McLaren, I look back with a smile. I learned a lot about myself. I think things that will help me for the next step in my career, but I think just in general in life. You know, I think to, you know, from a results point of view, for sure, like to consistently get the results and that form that I was after, you know, wasn't always there. And, you know, made some weekends tough. You know, I felt those, absolutely. But I also, you know, have many happy memories of my time at the team. And I think about Monza, you know, I think about standing on the top step. I think about, you know, bringing the team their first win since 2012, you know, like that sort of stuff was awesome. And to see the smile on everyone's faces, to just be in that moment, you know, that's something I'll never forget. So yeah, there's a lot of good stuff to take from this as well. The sport, you know, I still love it. You know, this hasn't affected any of that. I still have that fire in me, that belief in my belly that I can do this at the highest level. So yeah, all that stuff's still there. But yeah, just wanted to say appreciate everyone's support through the highs, lows, everything in between. This isn't it for me, but yeah, we'll see what lies ahead. But just want to say appreciate you.
Ja, Daniel Ricciardo alltså berättade att han inte ska köra för McLaren. Då kanske vi ska börja med en fråga som rör det där lite, om vi ska röra oss in på våra läsares frågor här på den lilla chatten. Och då har vi en fråga. Är du redo för det första? För att ta...
Har jag något alternativ?
Nej, det har du väl inte. Hade du sagt nej så hade du skeppat över frågorna ändå. Men vad fasen, vi sladdar iväg då och ser vart vi hamnar.
Precis.
Så här skriver Mattias. Visserligen inte F1, men ändå relaterat. Var tror ni Felix Rosenqvist, hamnar nästa säsong? Det vore ju riktigt tråkigt om han inte blir kvar i IndyCar. Flera andra förare har ju uttalat sig om att Felix hör hemma där. Och då vet du ju att jag blickar ju gärna ut mot lite drömska värde här. Att ja, nu är McLaren, han kör för McLaren i IndyCar och nu finns det en plats och så vidare.
Ja, men det ska vi kika på här. Det som är viktigt att veta, det är ju att McLaren har ju, är ju egentligen det enda teamet som har ett team i Formel 1 och ett team i IndyCar. Sen har de dessutom ett team i det som heter Formel E, alltså elbilsmästerskapet. Och de har ju gjort någon slags deal i alla fall mellan IndyCar och Formel E, att man är förare hos McLaren och så kan man hamna lite där det passar. Och Felix Rosenqvist har ju gjort mycket bra resultat i Formel E tidigare. Han har gjort bra resultat i IndyCar också, men han har sedan han kom till McLaren haft lite större problem. Och det som problematiken där är ju att McLaren faktiskt har gjort en liknande kontraktssituation som man sitter med i Formel 1, där då handlar om Oscar Piastri som vi säkerligen kommer in på, har man ju också gjort i IndyCar, där man har skrivit kontrakt med Alex Palou som vann mästerskapet förra året men kör för Chip Ganassi Racing. Och där hävdar ju Chip Ganassi Racing att de också har kontrakt med Danny Palou. Så McLaren är inblandad i två sådana här kontraktstvister. Och för Felix del så är ju problematiken då att McLaren har kontrakt med Pato Ward. Man har skrivit kontrakt med amerikanen Alexander Rossi. Och då har man redan två bilar. I IndyCar kan ni köra flera bilar. Men kommer då vår vän Palou också, så har de tre bilar med tre riktigt bra förare, ja, då finns det ju kanske ingen plats för Felix. Då får ju han inte något annat alternativ. Och ni som lyssnade på podden med Stefan Lillöfs Johansson, ja, vad sa han där?
Ja, han sa det ena och det andra.
Ja, fast han sa också ganska tydligt
att det
ser väldigt bra ut för IndyCar. Så då har de säkert någon annan lösning för IndyCar på gång. Han har väl någon form av klausul hit och dit. Men när det gäller Formel 1 så tror jag inte att någon ska, överhuvudtaget ha typ en halv procents förhoppning om att vi får se Felix där, för han är för gammal. Hans tid är förbi.
Stefan Lillöfs Johansson nämner du, som var gäst i, inte det senaste avsnittet, men förra veckans avsnitt av F1-podden som vi har här på Sportbladet. Anna och jag, och han är ju agent då för Felix Rosenqvist, ska sägas. Så han har väl rätt bra insyn.
Sen är alltid frågan om hur ärlig han var, men det tror jag han var.
Ja. Vi tar en fråga till då, som är ställd från Per. Den är väldigt tydlig. Vem tar hem hela skiten?
Ja, då undrar jag ju vilken skit då. Menar han förarmästerskapet eller menar han konstruktörsmästerskapet? Men jag tror att Max Verstappen ligger väldigt bra till på båda. Jag tror att han har ett försprång på 80 poäng i förarmästerskapet som vi kanske bryr oss lite mer om, även om teamen tycker att det där konstruktörsmästerskapet är väldigt viktigt eftersom det är där de får sina pengar. Men jag tror på Verstappen och Red Bull. 80 poäng, det är ju så att han kan nästan sitta och sola tre race och inte ens ställa upp och ändå ha en ledning.
Och hur går det för Perez då? Han är väl en del av det här att ta hem hela skiten då, i så fall, ifall det är konstruktörsmästerskapet som räknas?
Ja. Men å andra sidan så har ju Verstappen dragit in dem. Han har ju gjort det som Lennon Norris inte har klarat för McLaren. Han har ju dragit in de extra poängen också. Så Perez, han smyger väl med. Men jag tror inte att vi har honom allt för högt upp i allt för många lopp.
Vi tar en fråga som är från Benke här. Den är ställd så här. Hej Anna.
Hej.
Hej Benke. Vilken är din personliga favoritförare i Formel 1-världen genom alla tider?
Niki Lauda.
Jaha. Få höra mer.
Ja, men jag gillar hans attityd till racingen. Hans sätt att köra, förutom att 70-talet var ju ganska härligt årtionde just när det gäller Formel 1. Plus det är förmån att träffa honom vid ett par tillfällen, och det är ju få som är så både ironiska och svåråtkomliga som Niki Lauda. Så han hade någonting som jag tyckte var otroligt härligt personligt.
Tillika en superlegend också.
Ja.
En av de, ja, vad ska man säga, topp 7 största F1-förarna genom tiderna.
Ja, lätt.
Ännu högre kanske?
Alltså för min del så ligger han ju... Det är svårt det där med att jämföra perioder och jämföra bilar. Jag, egentligen så vill man inte göra det, för att det skiljer så himla mycket, och det skiljer så mycket i reglementen och vad som är möjligt att göra. Men för mig, så Niki Lauda, så var han ju en personlighet, en duktig racerförare som också slutade men kom tillbaks och vann en tredje VM-titel. Jag gillar det skarpt, och sen lite så här skön. Jag vet, jag gjorde någon intervju med honom på... Har jag berättat för dig, tror jag?
Du får gärna berätta för mig och även alla som tittar igen i så fall.
Ja, men jag tror att jag gjorde en intervju med honom på telefon. Och rätt som det så blir han helt bara knäpptyst. Han säger inte ett spår och jag bara hör raspar. Och så frågar jag liksom... Ja, på tyska då. Ursäkta, men vad hände? Och sen så kom jag tillbaka en stund. Det var polisen. Jag får inte hålla i luren här, så jag var tvungen att ta ner den. Men nu är jag här.
Förmodligen på autobahn i nästan 250 knyck.
Ja, det kändes så ungefär i alla fall. Så att, skön kille som tyvärr inte längre finns med oss.
Den gode Niki Lauda. Här kommer en fråga från Tommy Pro. Den var roligt ställd här. Har ni något bra tips om hur man kan bli intresserad av F1?
Ja, följ bloggen, lyssna på Plattan i mattan. Nej, men jag tror att har man inte sett F1 överhuvudtaget, så tror jag att Drive to Survive är en riktigt bra inkörsport. Den har väl fått dig i alla fall.
Ja, den snurrade in mig igen efter att ha varit liksom F1-intresserad under sena 90-talet när jag var yngre. Mm. Men jag vet, alltså, det kan jag säga till dig, Tommy Pro, att det är ju bara här på redaktionen på Sportbladet så har jag gått runt och varit någon slags... ambassadör för att bli intresserad av Formel 1 genom Drive to Survive. Och det slår aldrig fel. Alla som jag tvingar på att kolla, ja, men testa första säsongen bara. Och alla fastnar. För att man fattar att det liksom är så mycket mer än bara en vanlig sport.
Ja, men det är ju liksom... Drive to Survive har ju något sätt att ta med folk in bakom kulisserna. Och det som är intressant med första säsongen är ju att toppteamen faktiskt inte är med. Utan den bygger ju på personligheter. Och den där personligheten finns ju väldigt många kvar. Och det är ju lite så att har man sett en säsong så vill man ju på nästa. Och sen vill man ju att säsongen ska starta. Så att, jag tycker då att det är en bra väg in.
Mm. Det håller jag verkligen med om. Och jag vet ju att det är många av våra, de som lyssnar på podden, som har tagit sig in i F1-världen igen via Netflix dokumentärserie Drive to Survive, alltså. Som det kommer en ny säsong. Det görs ju en
ja, det är två till.
Ja. Så till er som har sett alla säsonger, det är bara att hålla till godo. Det kommer fortsätta, och så även våran F1-bevakning med detta, va? Nu har vi en fråga från Tom här. Mm. Kommer vi få se en drömduo med Daniel Ricciardo och Günther i Haas nästa år? Det är ju en drömduo.
Det är verkligen, alltså. Det om något hade ju varit en drömduo. Ja, det vet man ju inte. Det som är lite knixigt med Daniel Ricciardo är ju att han är ju en härlig personlighet. Det är ju liksom en fågel, en färgglad fågel i det där F1-mästerskapet, och han har glimten i ögat. Men sen är han ju rätt bra betald, va? Han har ju nått... Alltså bakgrunden är ju att han har ju tagit sig via... det här andra teamet som du kallar för småtjurarna, upp till Red Bull. Och hos Red Bull så körde han ju faktiskt bättre än Sebastian Vettel och gjorde en riktigt bra resultat. Han vann race. Sen gick han därifrån till Renault för att han var inte riktigt mogen eller hade lust att ta sig an Max Verstappen. Och från Renault väldigt snabbt, innan han ens hade haft koll på egentligen vad den bilen kunde ge. Alltså han skrev på kontrakt med McLaren redan, nu minns jag inte om det var innan säsongen eller i början av säsongen, att han nästa säsong skulle vidare. Så han hade tidigt byte, men gjorde det bra för Renault, körde upp dem på pallplatser. Sen gick han vidare till McLaren, det har inte gått så bra. Och då är ju frågan, vad vill han ha betalt i förhållande till vad han levererar? Vilket värde skulle ett team som Haas få av honom? Kan man betala det som han vill ha? För Haas är ju ett privat team som lever under ganska små resurser och ett bra samarbete med Ferrari. Och den platsen som är ledig hos Haas har ju de senaste åren Mick Schumacher haft. Och han är stöttad av Ferrari. Sen kommer vi nu att få se i Italien och även i USA Antonio Giovinazzi, som också är en Ferrari-stöttad förare som kör de här första fredagsträningarna. Så det har väl lite att göra med hur ser relationen mellan Haas och Ferrari ut till nästa år? Och vad kan man betala, Daniel Ricciardo?
Ja, den är ju intressant. Man har ju sett Giovinazzi som körde för Alfa Romeo förra året. Han har ju sett i depån i Ferrari-kläder. De har ju många gånger zoomat in honom. Och nu att han då får chansen att göra lite träningar för Haas. Det kan ju vara en hint kanske. Men för att återgå till våran frågeställare här, så är det ju rent om vi bara spekulerar. Det hade ju varit en drömduo.
Ja, så för dig och mig som sitter och tittar på det där, ja, framförallt på Drive to Survive, hade det varit en drömduo. Jag vet inte om det hade varit en drömduo för Kevin Magnussen som har den andra bilen.
Nej, men presskonferenserna hade blivit livade i alla fall om Günther och Ricciardo hade slutit bredvid varandra på podien.
Ja, men nu är det inte ofta de sitter, eftersom teamcheferna har sin presskonferens och de andra sin egen. Så att Günther är väl fortsatt rå, så får vi se vart Ricciardo tar vägen.
Ja, populär denna Günther Steiner som är teamchef för Haas. En fråga från Marcus här. Mm. Vem av förarna i F2 anser ni ligger bäst till att kunna komma till F1 nästa säsong om man bortser från vilka de är sponsrade av? Så med andra ord, vem är den största talangen?
Det där är, för tittar man på nästa års, eller på årets F2, så tycker jag personligen inte att det är någon förare som riktigt så där syns. Alltså jag hade jättestora förhoppningar på den norske föraren Dennis Hauger och för på dansken Fredrik Vesti som hänger. Den ena är norrmannen, kör ihop med Red Bull, och Vesti är ju Mercedes förare. De två hade jag stora förhoppningar på, men jag tycker inte att man kan titta på det F2-fältet vi har haft i år och säga att där är han. Lite så som vi kunde göra när George Russell körde eller när Charles Leclerc körde. Jag tycker det har varit lite svagt faktiskt i år.
Ja, det var ju mycket snack där om estländaren Juri Vips där ett tag som var Red Bull före, men som åkte ut där en sväng på grund av lite trassel på Twitch.
Ja, men man kan ju, när man är intresserad av Formel 2 också och ser lite framtidsförare, så kan man faktiskt ha ett extra öga på första träningen den här veckan när det gäller Alfa Tauri, för där ska Liam Lawson, som är också Red Bull-förare och F2-förare, köra för Alfa Tauri.
Annars så leder Drugovic, ett riktigt bra racingnamn. Drugovic leder mästerskapet, tror jag. Mm,
jo, men jag tror inte vi ska titta på namn och talang, va? Då hade vi sagt Dino Beganovic direkt.
Ja, där har vi ju svaret om inom 5 år som Dino Beganovic. Ett annat gästavsnitt som vi hade nu i somras i podden Plattan i mattan, när framtiden då för svensk racing, Dino Beganovic, som är Ferrari-talangförare, var med och gästade oss. Han berättade om sin 5-årsplan för att ta sig till Formel 1. Ja, men vi släpper F2 där då. Då ska vi se. Eller ja, det var en till fråga om just F2. Det kan ju du kanske förklara då, för riktigt bra. En fråga som är ställd från TikTok. Det ska vi säga. Det här går även ut live på TikTok, så är ni liksom flitiga användare av den appen, så är det bara knalla in där och så kan ni ställa era frågor även på TikTok, men också här på Sportbladet. Tittar ni på liksom landningssidan på Sportbladet, om man bara går in på sportbladet.se, då kan ni liksom klicka på texten där, så kommer ni in till en till liten ruta och där kan ni skriva er en fråga. Eller om ni använder TikTok. Men den här frågan är ställd från Pescatore 1337 från TikTok. Vad är skillnaden egentligen på Formel 1 och Formel 2?
Ja, alltså Formel 2 är ju en supportserie på väg upp till Formel 1. Det finns ytterligare supportserier. Det finns ju de som man egentligen kan kalla för riktigt så här FIA supportserier på väg upp. Det är Formel 3 och sen kommer Formel 2 och sen kommer Formel 1. Men de här bilarna är ju betydligt mindre än Formel 1-bilar. Man kan ju inte jämföra varken hastighet eller tyngd eller någonting annat. Det är ju alltså ungdomsserier för att få upp för. Nu ska jag göra det här lite enkelt för att alla ska förstå. Och det finns ingen garanti för en förare som kör Formel 3 att ta sig till Formel 2. Det finns heller ingen garanti för en förare som kör Formel 2 att någon gång ta sig till Formel 1. Det enda som är garanterat det är att den förare som vinner Formel 3 respektive Formel 2 inte får köra i de mästerskapen mer framöver. Och tittar vi på alltså motorsport och formelbilsport i förhållande till exempelvis fotboll eller hockey, så här kostar det ju fruktansvärda pengar. Alltså bara en säsong i de här undre serierna kan ju gå på 5 miljoner uppåt, vilket gör att du måste ha ett rätt starkt ekonomiskt stöd. Du kan ju köpa din plats i ett av de här teamen, men antingen har du varit duktig och presenterat ett bra resultat tidigare, blivit upplockad som Dino Beganovic in i Ferrari-satsning, in i Red Bull-satsning eller in i Mercedes-satsning. Då har du dem i ryggen så de hjälper dig hela vägen upp. Ett exempel där är ju Charles Leclerc som idag kör för Ferrari. Han har ju gått hela den vägen tillsammans med Ferrari. George Russell som kör för Mercedes är ett annat exempel på förare som har gått de där trapporna upp.
Och Schumacher har också vunnit.
Mick Schumacher är också en sån som har gått från Ferrari. Han har vunnit och gått upp. Max Verstappen har däremot inte gjort det, utan han blev upplockad av Red Bull. De skrev väl kontrakt, alltså det här var nog 16 eller någonting när de skrev kontrakt med honom. Han hade alltså inte riktigt körkort när han debuterade i F1, och de reglerna har man gjort om efter det. Så det är lätt att tro liksom att ja, men kör man Formel 3, sen går man till Formel 2 och sen går man till elitserien, det vill säga Formel 1. Men det ser inte alls ut så i motorsporten, utan det finns verkligen 20 platser i Formel 1, och det finns noll garantier att ens en förare från F2 lyfts upp.
Ja, för att rätt vara det så kommer en Nikita Mazepin eller en Lance Stroll eller en Nicolas Latifi med pappas pengar, och då spelar det ingen roll hur dålig du än är på att köra Formel 1-bil. Då får du en plats.
Så kanske vi inte riktigt ska säga. Nu är du...
Så är det ofta. För ni som lyssnar på den vet att jag är lite mer drastisk och Anna är lite mer faktaenlig och har koll på grejerna, medan jag gärna späder på och gör lite rubriker.
Ja, nej, men det finns ju... Det är klart att det finns förare. För eftersom det kostar så himla mycket pengar så behöver du ha en stark ekonomisk stöttning. Antingen så är det ett företag, eller så är det en rik pappa, eller så är det någonting annat. Alltså, vi har ju haft en efterförare i många år som faktiskt är släkt till Österrikes sista kejsare. Bara en sån sak.
Oj!
Oj!
Det visste jag inte.
Nej.
Österrikes sista kejsare. Mm. Det är en tongue twister som man kan öva på. Om man...
Ferdinand Habsburg.
Oj då. Mm. Vi har fått fler frågor från TikTok. Vad kul!
Det är jätteroligt.
TikTok är ju någonting intressant i de här sammanhangen. Vi ska se, vilken förare gillar ni mest? Från helsingborg.edits. Har en fråga kommit här.
Jag gillar mest.
Mm. Du har lite svårt att ta ställning och vara partisk här. Jag kan säga att jag har ju fram tills väldigt nyligen varit väldigt svag för Fernando Alonso på grund av att han är lite annorlunda mot alla andra. Och så har jag gillat Sebastian Vettel också, som står upp för lite saker.
Jag kan gilla olika förare för olika saker, kan jag nog ändå känna. Jag kan gilla Fernando Alonso för det sätt som han har varit en del av Formel 1 i typ 20 år. Och han har varit borta därifrån, han kommer tillbaka. Sen gillar jag ju inte hans sätt att vara som en gnällig treåring. Jag kan också gilla en förare som Max Verstappen på ett visst sätt, för det, hur han verkligen dedikerar sig i sin ungdom till någonting och gör det som alla förväntar sig av honom till någonting bra och utvecklas. Jag kan också gilla en förare som Lewis Hamilton som har gått från att vara liksom en pojke när han kom till F1 till att idag vara en man som tar ställning i olika frågor. Och samma sak gäller Sebastian Vettel. Så jag tycker nog väldigt bra om väldigt många. Så finns det några som man kanske inte fastnar lika mycket för.
Vilka? Som du inte fastnar för. Vilka är du inte fastnar för? Det vill de veta.
Ja, det tror jag. Det vill de säkert veta. Jag har ju lite svårt för Nicolas Latifi. Jag också.
Yes. Det är bra. Det är ju min... vad ska man säga? Vad heter det? Är det någon sån som man inte gillar? Svarta får. Ja, det är ju min icke-käpphäst. Jobbar jag för att hitta orden här. Men ja, de som är minst älskvärda är ju i mina ögon i alla fall Latifi.
De som pappa betalt för.
Åstroll. Mm. Och förra säsongen var ju ingen snack om saken, Mazepin.
Men då hänger ju allihopa.
Säga att,
Ja. Det hänger ihop. Alla de som du inte tycker om, det är de som pappa har betalt för. Ja. Du gillar inte när pappa betalar.
Ja, jag tycker inte Max Verstappen är så jävla älskvärd heller. Ja, sen att han kör överlägset bäst av alla, ja, särskilt den här säsongen, det är ju en annan sak.
Det var en annan fråga, ja. Om han är älskvärd eller inte.
Ja, gillar ni mest vad Helsingborg.edits fråga här?
Kan jag tycka att man kan ju gilla folk för olika saker.
Ja.
Man skulle ju kunna plocka liksom delar från olika förare. Och sen är det också så att det är så otroligt olika generationer, alla de här förarna som kör idag. Vi har ju de som Alonso som är plus 40. Så han skulle kunna vara farsa åt vissa av de yngre.
Mm. En annan förare som kliver in i F1-cirkusen halvt avskyvärd, det är ju Oscar Piastri. Som sätter sig på tvären innan han ens fått en stol i något team. Efter det stora kontraktskaoset i Alpin.
Ja, det där kommer att bli jobbigt alltså. Alltså problematiken är, vi kan väl dra den lite snabbt. Det är ju så att Oscar Piastri har kört Formel 3 och han har kört Formel 2 och han har varit förare hos Renault. Renault bytte namn och gick in till Alpin. Så de har alltså lagt en massa pengar på den killen för att han ska bli en duglig F1-förare. Förra året så vann han Formel 2. Då fick han inte köra där i år. De har varit reservförare för Alpin, men även för McLaren. För man var orolig för covid. Bra att ha en förare som åker med. Och sen är det ju då så att Sebastian Vettel på, är det onsdagskvällen innan Ungerns GP bestämmer sig för att lägga av, meddelar sitt team Aston Martin som dagen efter tjup går ut allt färdigt. Då sitter Fernando Alonso på presskonferens och säger nej, jag pratar med Alpin, det här blir väl jättebra. Måndagen går han ut och har skrivit på för Aston Martin. Han har fått någon riktigt bra deal där. Det här rör sig kring 31 juli. 31 juli är ett datum som ofta brukar stå med olika typer av klausuler. Vad gäller och vad gäller inte. Så ett par timmar efter att Alonso presenterat för Aston Martin säger Alpin, japp, Oscar Piastri kör för oss nästa år. Det var bara det att Piastri hade inte sagt någonting i pressmeddelandet och går själv ut på Twitter och säger nej, vadå? Det där stämmer inte. Han har säkerligen varit lite orolig för den här platsen, så han och hans manager Mark Webber som tidigare körde för Red Bull har väl försökt att hitta en lösning då med McLaren eller Williams, för de trodde att Alonso satt säker hos Alpin. Så nu handlar det då om vad står det i kontrakten och vem gjorde vad innan vilket klockslag den 31 juli.
Som svar på frågan vilken F1-förare gillar ni mest får ni svaret vilken ni förmodligen kommer gilla minst nästa år. Oscar Piastri alltså.
Ja,
kanske. Här är en fråga från Son of Abraham. Son.av.Abraham. Mm-hmm. Är Toto Wolff kungen av F1?
Nej, men han tror nog att han själv är kungen av depån.
Ja. Men mer då, alltså, har han större inflytande på något sätt som den här frågeställaren då, Son of Abraham?
Alltså, Toto Wolff är ju numera teamchef och delägare hos Mercedes. Han har själv en gång i tiden varit racerförare. Han har också varit någon form av ekonomisk investor och investerat pengar och lite så här agent. Han var halvagent till Valtteri Bottas och hjälpte in honom till Williams där han också hade ekonomiska intressen. Efter den tiden gick Toto Wolff vidare till Mercedes där han också köpte in sig i teamet. Och nu Valtteri Bottas, vad tog han vägen? Jo, han hamnade hos Mercedes så småningom. Så att Toto Wolff är ju en människa som har många fingrar i väldigt många syltburkar. Ibland har jag funderat hur många fingrar han har. 20, 35.
Mm. Svaret på frågan där. Från Joakim Lundgren. Det här är lite spännande. Det är väl bara rykten om LH44 till Red Bull. Lewis Hamilton med nummer 44.
Alltså, de har ju förhandlat. Men det var ju ett tag sedan.
Mm.
Nu sitter ju faktiskt Red Bull på två långa kontrakt. Sergio Perez 2024, Max Verstappen 2028. Så nu är det helt inaktuellt.
Så svaret på frågan är ja, det är bara rykten.
Ja, det är bara rykten. Nej, det blir ingenting av det.
Det hade varit en otrolig twist om det blev så.
Då hade vi haft något att snacka om.
Ja, det hade blivit extra isatta avsnitt av podden och tv-sändningar och hela fadrullan. Från Jan kommer här. Kan Ferrari i härlighetens namn, undrar om man ville skriva ärlighetens namn, fast härlighetens namn är ju nästan bättre.
Ja, det låter jättefint.
Kan Ferrari i härlighetens namn komma tillbaks i båda mästerskapen?
I år? Ja, det tror jag faktiskt att de kan, under förutsättning att de bestämmer sig för vilken förare de ska satsa på. För att i år, när de nu har slängt bort och kastat bort så otroligt många poäng och inte kunnat bestämma sig. De har varit lite ambivalenta, känns det nästan som. Inga stallorders hit och inga dit. Och sen så när vi gör så här och bilängder hit och hit, dit. De har inte riktigt bestämt sig för vad de vill. De har ju inte haft någon tydlighet och inga ramar, utan det har ju bara svängt liksom, från vecka till vecka. Bestämmer de sig för vad de vill göra så skulle de mycket väl kunna utmana Red Bull under förutsättning att Mercedes blir så pass bra att de också kan ta andra platser och tredje platser och se till att Max Verstappen förlorar poäng. Tänk dig ett läge där vi har en Ferrari som satsar stenhårt på Charles Leclerc, har Sainz som en buffert bakom och sen två silvriga bilar efter det. Så att Max Verstappen sällan når bättre än plats fem.
Ja, då
kan
är
vi
ju,
börja snacka.
Då snackar vi racing.
Då snackar vi racing.
Och det är också lite där vi hoppas på då, utan att ta ställning på något sätt för att just få ett mästerskap som det svänger om.
Ja, så jag struntar ju egentligen i vilken förare som vinner. Jag vill ju bara att det ska bli spännande och de ska snå poäng av varandra så att vi får en sån här färgsprakande avslutning. Det är då det är roligt.
Och lite Mercedes är på gång. Jag har sagt det varje vecka i podden. Men
ju
de
mer
är på
du
gång.
Säger det, så någon gång kommer du
ja,
stämma,
men
eller
det
hur?
Känns ju så. Mercedes är på gång. Det är, så i härlighetens namn så kan Ferrari komma tillbaka i båda mästerskapen. Men i ärlighetens namn kanske inte.
Jag tror väldigt mycket att det beror på om de har lyckats lösa sina interna angelägenheter.
Mm. Från Ian Trin 8. Ian Turin 8.
Det är mycket TikTok nu, va?
Ja, från TikTok. Det är kanonkul. Fortsätt köta iväg frågor på TikTok. Nu ser jag dock att vi har hållit på en liten stund här. Men vi tar några frågor till i och med att det finns frågor att besvara. Vad tycker ni om Joe? Hatad när han togs in och mer älskad nu? Jian Yu Joe. Som man trodde uttalades Jian Yu Shu.
Men älskad. Jag vet inte.
Ja, men han är ju tycker
jag. Han är ganska blek.
Ja,
alltså.
Men efter kraschen på Silverstone.
Ja, då sprakar lite om honom.
Ja, men så blev han ändå. Men jag fick ändå känslor för honom. Allt det var härligt att det gick bra och har lite ändå ett extra öga på grund av att det höll på att gå så himla illa.
Ja.
Du känner ingenting så eller efter
jag
det?
Jag tycker att det är jätteroligt att han har synts. Jag tycker att det är fantastiskt skönt att han klarade sig så bra efter den där kraschen. Men jag känner inte att jag liksom, jag tycker ändå att det är Bottas som styr det där teamet. Mm. Och gör ett riktigt bra jobb. Så att jag tycker han är lite så här periferinisse.
Men för att svara lite mer på Ian Trin 8s fråga här på TikTok så det är ju också, man får ju lite sympatipoäng för att det har varit så mycket problem med motorn för honom, med hans Ferrari-motor, att han har ju fått bryta 6 lopp, Jian Yu Zhou. Bottas har fått bryta en hel del med motorproblem, men just att det har drabbat kinesen lite extra.
Ja, men du kan ju inte gå sympati för alla förare som det händer knasiga grejer med.
Nej, inte alla, men vissa av dem kanske.
Men alla utom Stroll och Latifi, eller?
Ja, exakt. Där får det gärna vara motorhaveris i mängder. Supermax undrar, kommer Ferrari att förlänga med Leclerc innan 2023?
Jag har alltid trott, sen jag hörde talas om Charles Leclerc, att han är en framtida storförare hos Ferrari. De har gjort en jättesatsning på honom och jag kan inte tänka mig någonting. Så länge han levererar så tror jag att Ferrari kommer att sitta tight på honom. Det är en otroligt trevlig kille. Han kommer från Monaco strax in till Italien. Han pratar italienska. Han har en stark trygghet där. Han har faktiskt en lillebrorsa som också är med i Ferraris program. Så att,
god vän med vår vän Dino Beganovic.
Precis, så att jag tror att Ferrari kommer att hålla hårt i Charles Leclerc.
Men vi kommer inte få se någon sån contract for life som Red Bull har gjort med Verstappen.
Jag tror inte att...
Om man inte går in och vinner här.
Ja, jag tror faktiskt inte att Charles Leclerc själv heller vill sätta sig i den situationen. Tittar man tillbaka på Ferrari så har ju de faktiskt inte vunnit något förar-VM sedan 2007 när Kimi Räikkönen vann. Och då vann han ju på att McLaren, som då hade förarna Fernando Alonso och Lewis Hamilton, inte klarade av att hålla en solklar ledning utan att de två började bråka. Så att Ferrari har ju egentligen inte sen Michael Schumachers dagar i början av 2000-talet haft en förare och en bil som har varit överlägsen och säkert kunnat köra in segrar. Det är länge sedan nu. Och jag tror att Leclerc själv också vill ha lite koll på vilket kontrakt skriver jag och för hur länge.
Från signaturen F1, vilket av toppteamen kommer att först släppa denna säsongen och koncentrera sig på nästa? Och det pratar vi ju lite om häromdagen, du och jag.
Ja, det där kommer ju att bero väldigt mycket på, tror jag, hur säsongen ser ut och fortgår. Alltså, ligger Red Bull långt före och säkrar titeln, så är det ju självklart klart att de släpper efter. Annars är det ju så att varje placering i konstruktörsmästerskapet betyder så oerhört mycket pengar. Det är en enorm del av teamens budget där som kan som är skillnad i plats 3 eller plats 4 eller plats 4 eller plats 5. Så det kommer bero väldigt mycket på hur ligger man. Och vi har ju framförallt mellan, tittar man på typ McLaren och Alpine, en jättefight där. Och det är samma sak är ju mellan Ferrari och Mercedes om plats 2 och 3. Så det beror nog lite på, seglar Red Bull iväg så tror jag att det är dem.
Och sen kan vi ju säga att Aston Martin med vår vän Micke Krack har gått ut och sagt att de bara har ett litet team som fortfarande jobbar på sin bil i år.
Men de kan ju inte med bästa vilja kalla för toppteam.
Nej, verkligen inte. Det har de ju inte i närheten av.
Men det är med sköldpaddan.
Rimligare med Red Bull där. Ska vi ta en fråga till här, Montro? Vi tar den från Odd Olsson. Han undrar så här. Eller hon eller hen. Vi får se. Odd Olsson. Bra namn. Är inte nya reglementet överskattat? Visst, det är tajtare racing. Men, tittar man på IndyCar så är det mycket mer racing enligt mig, tror jag frågan är ställd.
Ja, men då var det någon fråga där.
Nej, men det var alltså, nog mer ett påstående om att det är, IndyCar är inte så dumt heller, tror jag, Odd Olsson säger här.
Nej, men IndyCar är inte så dumt, men då måste man ju tänka på att IndyCar är ett enhetsmästerskap, det är enhetsbilar. Formel 1 är ju faktiskt ett konstruktörsmästerskap. Du måste konstruera din bil för att få lov att vara med i Formel 1, så det är en stor skillnad där. Jag tycker personligen att det nya reglementet har lyft sporten, för att vi har mycket bättre fight på banan. Det är jobbigt nu med att live-rapportera.
Mm. Du får knattra på med så fingrarna glöder och tangentbordet glöder.
Ja, precis. Och de här stackars redaktörerna som sitter och ska rubba om, de har ju jätteproblem. De tycker nu med att det är jobbigare att lägga puffar på F1 än på handboll, för det händer någonting hela tiden.
Det Anna pratar om nu här är att när det är racehelg och du kör kvalen också, va? Mm. Kval och race, så kan man alltid gå in på sportbladet.se. Så kan man då klicka in, så kan man se då banan, hur bilarna rör sig och åker. Man kan jämföra head-to-head, förare mot förare. Se alla varvtider, ha koll på vilka som har gjort sina depåstopp och så vidare. Och så sitter Anna och rafsar ner vad som händer i loppet.
Rafsar ner?
Sekund för sekund.
Väl överlagt och välformulerat. Ja, ja. Sekund för sekund.
Ja, sekund för
det är nog mer rafsar ner ibland, tyvärr.
Och den är ju ganska populär, den här live-rapporteringen. Så vi tipsar ju om att nu i helgen, när det är omstart av Formel 1-säsongen, så ska ni ju gå in då på sportbladet.se. Även om ni sitter och kollar på Viaplay-sändningen med Janne Blomqvist och gänget, så är det kul att ha en liten kompanjon där i form av Anna Andersson som sitter och berättar lite mer bakom vad som händer och sådär.
Blir lite extra kompis liksom.
En sista fråga kommer från Patrik. Mm. Och den här har vi varit inne på några gånger i podden också, men det är ju ett stort ämne här. Hur är läget och snacket kring Monaco? Vill man ha mer betalt av Monaco, eller går bilarna för fort för att man ska kunna köra säkert? Monaco har väl levt på ett riktigt gammalt avtal. Där har du något att bita i?
Det har jag något att bita i, ja. Det är ju så att alla banor som är med i Formel 1 har ju skrivit avtal med Formel 1, de som äger rättigheterna. Och Monaco har skrivit avtal med den tidigare rättighetsägaren Bernie Ecclestone. Och de behövde liksom, de hade lite fria vägar in där. Inte betala, för normalt sett så betalar du för att få lov att arrangera F1. De här nya banorna, typ Jedda i Saudiarabien, och så de betalar ju mängder med pengar för att F1 ska komma dit. Men Monaco har ju varit ett av de här få loppen som har varit med sedan 1950, så de har ju haft lite fri banan där. Plus att de har haft möjligheten att ha en egen tv-produktion Så när vi sitter och svär här över att vi inte får se allting, så är det ju för att det inte är den vanliga F1 som producerar. Plus att de har haft möjligheter att dra in pengar via olika reklamavtal. Och då var det ju så illa i år att Monaco hade sålt den största reklamplatsen till Tag Heuer, klocktillverkare från Schweiz. Det är bara det att F1 har ju sålt reklamen till huvudsponsorn Rolex. Så det där krockar ju som 17. Så att när det gäller Monaco så är det väl egentligen så att man vill ha kvar Monaco för att det ger en stjärnglans, det ger någonting extra. Men man måste lösa de här knutarna. Det kan inte vara så att de två stora sponsorerna krockar exempelvis.
Och med det sagt så kanske vi ska knyta ihop säcken för den här livesändningen. Vi vill tacka er som har tittat och hinta väl om att det kanske kan bli en liten extra podd av ljudet som vi har tagit upp här, och att de här, att det kan bli som en frågepodd. Det får vi se, och vi tackar er som har ställt frågor extra mycket både på TikTok och här på sajten. I helgen är det race igen i Belgien, en väldigt kuperad bana, säger man, kuperad bana. Det går väldigt mycket upp och ner i Belgien på Spa.
Ja, berg- och dalbana kan
man
säga.
Berg- och dalbana är i Belgien. Ni hänger med på sportbladet.se i Annas live-rapportering, och såklart så läser ni ju det mesta om F1 på Annas motorblogg som har hållit på en herrans massa år, va?
Du, jag kan säga att när jag började med den så var jag gravid. Min dotter går i sjuan.
Och vi var långt ifrån den här fina tv-studion som vi sitter i nu,
väldigt långt,
i teknikens värld. Tack för att ni har tittat och ställt frågor. Vi hörs och ses.
Tack. For all the kids out there who dream the impossible, you can do it too, man.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.